En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det fjärde makedonska kriget utmynnar egentligen, eller får liksom som en konsekvens även någonting som kallas för Achaeanska kriget. Och det är ytterligare som en tredje faktor här som pågår precis samtidigt som Kartago håller på att brinna här nu, va? Och det här tycker jag också är intressant, för det kommer sluta med att Korint, en gammal antik grekisk stad, också kommer att förgöras på samma sätt som Kartago samma år.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och det här är Peter Bennesved.
Vi ska nu avrunda vår lilla miniserie, kan man väl säga, om de puniska krigen. Och vi har ju pratat om det första, det andra, och idag är ju det tredje puniska kriget.
Och som också på något vis utmynnar i liksom fullbordandet av den romerska republiken, antar jag.
Ja, man kan väl säga att år 146 är ju egentligen väldigt, väldigt, före kristet, väldigt viktigt år i den romerska imperiets historia. Men vad handlar egentligen det tredje puniska kriget om? Skulle man kunna säga att det är egentligen en belägring? I stort sett. Skulle man kunna säga så?
Jag tyckte det var ganska mycket en ledande fråga, Martin.
Tyckte du var
en
ledande fråga?
Det här har att göra med, jag tror att de flesta lyssnare har säkert hört det här, Catos kända uttalande. Känner du till det?
Ja.
Vad är det han säger nu då? Att, för övrigt anser jag att Cato, eller Kartago, bör förstöras. Och det där, och det är ju lite ironiskt att vi börjar prata om det nu då, för att när vi är inne på den tredje fasen i kriget mot Kartago, så känns som att det här borde vara etablerat. Men det som händer nu är att efter ungefär 50 år av stiltje mellan de här två, vad ska man säga,
rivalerna.
Rom har ju på något vis erövrat Kartago, och Kartago har blivit mer eller mindre som en lydstat till Rom egentligen. Men man har behållit visst självstyre, och man är inte tillåten att ha någon flotta längre. Man får inte heller föra krig, så att själva utrikespolitiken som Kartago för, den är i princip styrd av Rom. Men därutöver så har man ju ändå kvar sina handelsprivilegier och så man tjänar fortfarande pengar, och man är fortfarande en maktfaktor i den här regionen.
Och staden Kartago finns ju kvar naturligtvis.
Precis, den finns ju kvar här. Mm. Och det som Cato irriterar sig på är ju just detta. Han åker faktiskt dit år 152 före vår tidräkning och ser detta välstånd som finns i Kartago. Och känner väl att nej, men det här är ett hot mot den romerska republiken, och det här Kartago bör förstöras. Så det är därför han fortsätter driva denna fråga. Sen den direkta orsaken till att det faktiskt blir krig nu har lite att göra med den här utrikespolitiken, eller Kartagos oförmåga att föra sin egen utrikespolitik. Rom ser till att hela tiden understödja den här grannen som finns i väst, den numidiska. Jag vet inte om man kan kalla det ett kungarike riktigt, men det är någon slags maktkonstellation. Jag blir inte riktigt på det klara när jag läser om det i alla fall. Men de har i alla fall tidigare funnits som en allierad i Kartago, men har mer eller mindre hamnat i Roms favör här. Så Rom hela tiden försöker understödja dem istället, och detta leder till att numiderna på sin sida då försöker roffa åt sig av det som finns kvar av Kartago, som hela tiden krymper i omfång och ställning. Detta försöker den kartagiska styret att lösa genom att föra ett ganska misslyckat krig mot numiderna. de förlorar stort och det blir en till stor förnedring egentligen. Ändå så beslutar man sig i Rom då att man ska bestraffa Kartago för att de faktiskt försökte genomföra någon slags anfallskrig.
Återgång, ja. Ja. Och man är väl helt enkelt ändå någonstans lite orolig för att Kartago kanske kommer igen. Ja.
Det tycks finnas någon sån, och det är väl Cato som driver den frågan framför allt, som är en väldigt viktig maktpolitiker under den här perioden som är orolig för detta. Men så beslutar man då faktiskt att man ska skicka iväg en expedition mot Kartago. Och i den här expeditionen finns ju också Scipio Aemilianus, som är en son till Scipio Africanus.
Just det, den tidigare besegrarna av Kartago. Jag tyckte när du var inne på det här med miderna och det här, att det är ju de som ju också faktiskt i någon mening fäller avgörandet under tidigare kriget, just därför att de ju faller till romarna. Och romarna kan använda deras erfarna trupper då de har besegrat Kartago då i det andra puniska kriget så till slut då.
Den här expeditionen blir väldigt populär och man får väldigt många frivilliga. Så man skickar iväg en expeditionsstyrka och det kartagiska styret här är inte så särskilt nöjda med situationen och vill egentligen inte slåss överhuvudtaget, utan tycker att det här är relativt orättfärdigt, tycker de helt enkelt. Vi försökte försvara oss och vi har misslyckats, vi har straffats nog. Så man helt enkelt vid stranden där vid Utica, där den romerska expeditionskåren då landar, där helt enkelt ger man upp sina vapen. Nu är det Polybius återigen som skriver detta i sin historia verk. Så, vi vet det, alltså, det är kritiska. Hela tiden hans berättelse. Ja. Det var intressant, vi ska återkomma till honom återigen sen i slutet här av detta avsnitt. Ja. Men han säger då att det är eventuellt 200 000 rustningar och ett stort antal katapulter lämnas över till den romerska expeditionskåren här då. Men ändå så vill man inte från Roms sida ge sig, utan man ställer ett ultimatum, säger så här att nu måste utrymma Kartago för vi ska förstöra denna stad. Men då sätter man sig till motvärn till slut och man börjar förhandla och börjar göra motstånd, väpnat motstånd. Så det här anfallet då leder till en mer eller mindre 3 år lång belägring av Kartago.
Ja, och Kartago håller ju emot i 3 år.
Ja, de håller på lite otroligt sätt, men i och för sig, du får komma ihåg att Kartago är liksom ingen dussin stad här.
Det finns
mycket arkeologiska lämningar kvar, även om en del har blivit, det finns nya byggnader ovanpå, så de har inte riktigt kunnat gräva ut allting. Men själva hamndelen av det kan man fortfarande skönja här. Och jag rekommenderar lyssnarna gärna söka på Kartago på någon bildsöksmotor och titta på en del illustrationer som finns, för det är en magnifik stad som man byggde upp under den här perioden. Särskilt hamnområdet är ju exceptionellt vackert. Och man förstår att det här måste ha varit en ganska svår sak att förstöra. Och det är också så här att man lyckas ju bygga upp ett 30-tal fartyg under belägringen inne i Kartago. Så man bygger upp en flotta under belägringen. Man bygger också en kanal under belägringen för att ta sig ur med den här, eller få ur den här flottan och sen gå till anfall mot den näraliggande då romerska flottan. Så jag menar, det här är ingen enkel motståndare. Det är ingen liten pyttestad som lätt faller, utan det finns murar och det finns en väldigt välordnad liksom organisation här. Och ett stort flöde av resurser.
Då kan man ju säga att romarna egentligen hade rätt i sin bedömning.
Ja, precis. Men det är ju det att vi åter är inne på Polybius. Det är bara hans tolkning, så vi vet inte riktigt. Men jag tycker också det låter lite som att det fanns visst berättigande i det här.
Jo, men att Kartago liksom ändå, trots att man hade blivit besegrad i 2 krig och som du säger hade begränsade möjligheter eller rättigheter att bedriva utrikespolitik och expandera, så var man fortfarande en maktfaktor att räkna med.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Sen är det de här tre dramatiska åren här. År 148 så är det så att Hasdrubal också tar över det kartagiska styret. Och Hasdrubal är någon ättling till Hannibal som vi har avhandlat i tidigare avsnitt om det andra puniska kriget. Så det är återigen, vi är tillbaka liksom i den gamla konflikten, va? Och det är ju han som leder det här motståndet ganska framgångsrikt. Sen så kommer det ske ett stort slag här utanför Kartagos hamn egentligen, år 147. Och det är det som kommer lite grann att bli upptakten till. Den här kanalen som man bygger upp, den täpps igen av de här fartygen man också har byggt upp in i Kartago. Och det betyder i princip slutet på möjligheten att få in resurser. Så efter 147 så får man allt svårare att hävda sig. Och sen 146 så leder då Scipio Aemilianus, som nu har blivit konsul trots att han bara är 37 år, han är lika gammal som jag. Under hans ledarskap så lyckas man faktiskt ta över staden då, så småningom. Det tar 6 dagar och mycket blodigt.
Men han är en riktig yngling med andra ord också.
Ja, han är en riktig yngling. Men det som är intressant, jag tänker innan vi tar liksom själva bränningen av den här stan och allt det där, så vill jag också poängtera här att det finns en pågående process också vid sidan av, så det är inte... Rom är inte bara upptaget med just Kartago, och det är ju faktiskt så att Hasdrubal här i år 148, han beslutar sig för att alliera sig med Andriscus som ambition att kröna sig till kung över Makedonien. Och det är inte heller så där jättepopulärt, och då kan man ju fråga sig vad det har med saken att göra. Men det är ju att det pågår en annan typ av strid samtidigt. Så att den tredje puniska kriget befinner sig i en slags kontext där hela egentligen det blivande romerska imperiet nu börjar krackelera lite i kanterna.
Ja, man är så att säga upptagen med konflikter på två fronter här. I öster och sen den här nordafrikanska konflikten med Kartago. Mm.
Och det här i öster, Martin, jag vet inte, vill du säga någonting om det? För jag tycker det där är ganska intressant, för det landar lite i samma slutsats egentligen hända i Kartago.
Ja, precis. Det slutar väl på samma förfärande sätt, kan man säga, för Roms motståndare. Men jag tycker om man då liksom vevar lite tillbaka här, så kan vi konstatera då att det här tredje puniska kriget och det andra puniska, alltså avståndet mellan de här i tid då, som vi har varit inne på. Däremellan så utkämpas det ju faktiskt de här makedonska krigen. Som ju har med de här att göra. Därför att det första makedonska kriget, det handlar egentligen om att grekerna ju ser chansen när Hannibal pressar romarna så stenhårt. Och det andra makedonska kriget, det är egentligen en kan man säga då, ett sätt för romarna att trycka till makedonierna och grekerna, just därför att de ju ser dem som en maktfaktor efter att de har besegrat Kartago. Så skulle man kunna uttrycka det egentligen väldigt enkelt. Och det är ju den här Filip den femte. Och jag tycker det här är så spännande att när man har besegrat Hannibal, det är 16 år av krig, så vill då de som ser möjligheterna här, därför den möjlighet man ser, det är att man plötsligt har ju en stor professionell armé i fält. Den där amatörarmén av medborgarsoldater har plötsligt blivit en professionell armé. Och den ser man ju möjligheten nu att använda så länge den så att säga är igång, om man uttrycker sig så. Och då fattar man att beslut då, det finns stort motstånd i Rom mot det här, men man beslutar sig ändå för tillsammans att vi accepterar att man ändå gör någon form av straffexpedition mot den här Filip den femte, eftersom han hade allierat sig med Hannibal under uppgörelsen, Roms uppgörelse med Kartago. Och då besegrar man ju faktiskt makedonierna. Det gör man ju. Och också grekerna. Och det här avrundas ju sen då så att säga också i ett tredje makedonskt krig. Och också, precis som vi säger, att under den här slutuppgörelsen med Kartago så reser sig grekerna igen. Och då får Rom, om man nu ska säga så, då, möjlighet att trycka till grekerna en gång för alla. Men jag tycker att det spännande med de här grekiska krigen, makedonska krigen, det är ju att där blir det ganska klart. Vi har ju pratat om det här när det gäller Roms stridstaktik gentemot kartagerna. Så blir det ganska uppenbart att den romerska flexibla taktiska uppträdandet på slagfältet till slut visar sig vara överlägset den grekiska falangen. Så är det.
Men detta är inte första gången som den grekiska falangen möter romerska legionärer, va? Jag tänker Nej. Att under Pyrrhus fälttåg måste det ha varit en av de tidiga.
Ja, absolut. Men det blir ganska uppenbart att under de här makedonska krigen, då, både det andra och det tredje makedonska kriget sen så småningom, så visar det sig att den här flexibla uppställningen och stridstaktiken som romarna har, där man är grupperad i små enheter och också i tre linjer, då, att man har en helt annan flexibilitet och att man framförallt ju inte när man framrycker på ett slagfält störs egentligen av om terrängen blir dålig. Och det finns ju ett klassiskt slag då 168 före Kristus, det vid Pydna, som på något sätt symboliserar den här...
Och det är nu makedonska kriget.
Makedonska kriget, som symboliserar den här romerska stridstaktikens överlägsenhet mot den grekiska klassiska falangen. Därför det är precis det som händer där, att inledningsvis så har romarna oerhört svårt att tränga igenom den här falangen. När de har slängt sina kastspjut, då ska man med svärd trycka sig igenom liksom 10 stycken lansar i den grekiska falangen. Och det är ju naturligtvis problematiskt, det inser ju vem som helst. Men så fort den grekiska falangen tvingas att manövrera, det kan den liksom egentligen inte göra, eller hamnar i terräng, ja, då kan den romerska stridslinjen, som är mindre uppdelad i mindre del och mycket flex, kan plötsligt tränga in i luckor. Och det är precis det som händer då i slaget vid Pydna och i de här slagen mellan romare och greker. Och det tycker jag är ju någonting som ju är viktigt i den här stridstekniska utvecklingen, stridstaktiska utvecklingen.
Men det är intressant att du säger det, för det bekräftar också min syn av de här, det som hände sen här nu, precis samma tidsperiod som Kartago faller, det är ju det här Achaeanska kriget som är på något vis en fortsättning av det fjärde makedonska. Nu är det många namn här för lyssnarna.
Ja, det är jättemycket krig.
Men
ni behöver inte nu plugga in de här. Det blir ingen tentamen.
It's a mess. Men det som är tydligt där är ju att själva slagen i sig under den perioden är ganska ointressanta. Just att den romerska övermakten är liksom total. De bara skövlar rakt igenom. Jag tror att den här Filip den sjätte har en viss framgång under ett slag mot en romersk expeditionskår här, precis när han ska försöka bli kung här nu då. Men han kommer snart nedkämpas. Och det har med kavalleriet att göra, att han har en viss lyckades med sitt lätta kavalleri här. Men utöver det så verkar det som att man är rätt så... Egentligen är det ju, framstår det så när man sitter och läser om det här nu då, så framstår det ju snarare som att motståndet av Kartago kanske är så svårast för romarna under den här perioden. För det tar ändå 3 år för dem
att knäcka. Men jag tycker att det är så spännande just detta, att när den här falangen får ställa upp och anfalla samlat, då är den ju problematisk. Då är den svår att tränga igenom. Men just detta, att om man kan lyckas då få den, vilket ju, det är ju sällan man kan ställa upp på ett liksom helt plant fält och den så att säga bara kan sopa undan allt i sin väg. Och just det här slaget vid Pydna 168 som avrundade det tredje makedonska kriget, som jag var inne på, det är symbolen för detta. Så att det här har ju pågått emellan, och jag tycker också att det är viktigt att vi upprepar det här, att det finns ju en form av liksom militärsocial process där de här medborgarsoldaterna blir allt mer professionella. Det som sen kommer hända då i den romerska historien efter 146, det är ju att man kommer att få omvärdera hur man ska rekrytera soldater. Det tycker vi har anledning att återkomma till. Men här kan man säga då att förutsättningen för att en sån här medborgararmé ska fungera, och det gäller ju egentligen en värnpliktsarmé också, den är ju att den egentligen lär sig att strida i krig. För den kan aldrig tas in och övas riktigt tillräckligt mycket. Och det är precis det som har hänt här i det romerska fallet. Och det tycker jag är en sån spännande sak. Och till det kan man då sen lägga att man utvecklar en ny stridstaktik som jag har varit inne på, som är flexibel. Och så tycker jag att en tredje sak faktiskt som vi har pratat om, att de här romarna, jag tycker det är så fascinerande med romarna, de lär sig ju dessutom sjökrigföring. Vilket de ju inte har en aning om inledningsvis. Och det gör de ju i krigen mot Kartago som vi har pratat om. Så här har vi tre element tycker jag. Ja.
Då vill jag lägga till lite grejer. För någonting som jag upptäckte när jag satt och läste om detta var också att en konsekvens av de puniska krigen, de första två i alla fall, det är ett stort inflöde av slavar till Rom, till den italienska halvön. Och detta förändrar ju den liksom arbetskraftssituationen där. Och det är också så att man tittar neråt mot Afrika och Kartago och ser att där har man organiserat sig i väldigt stora gods. Och man har egentligen inga självägande bönder som är av någon särskild liksom maktfaktor överhuvudtaget. Egentligen. Det är stora gods som exporterar väldigt stora mängder säd. Va? Och den här modellen så tar man in också i Italien. Och det här tycker jag är jäkligt intressant, för att det här får väldigt stort även för krigföringen. Och det är ett problem som man försöker med ren landsbygdspolitik som man försöker lösa i Rom under den här perioden. Att okej, riket växer, marknaden av exportvaror förändras. De självägande bönderna i Italien kan inte längre hävda sig på denna marknad, för det kommer mängder av billig säd från andra områden som är organiserade i stora gods istället. Detta får konsekvensen att den romerska ekonomin omvandlas till så kallade latifundier. Det är säkert att talas om stora gods som egentligen är slavdrivna.
Mm.
Och de odlar olika former av cash crops. Alltså de organiseras för att typ odla oliver eller någonting annat för att slåss på en stor marknad, va? En stor internationell marknad. Det här gör ju att den här klassen, medborgare, som varit självägande bönder, som tidigare varit banrika, den minskar hela tiden. Och vi får egentligen ett stort proletariat ute på den italienska halvön, kan man säga. En massa människor som flyttar in, för det är helt enkelt, de flyttar inte städerna, för det är helt enkelt inte lönsamt längre att bedriva ett eget småskaligt jordbruk. Och det här undergräver ju dels då medborgarrättigheterna eller de principerna som den här medborgararmén har byggt på. Och man övergår sakta men säkert egentligen till en slags kontraktsarmé med frivilliga som skriver på papper och så skickas iväg, va. Så, det här är en intressant process då, för det betyder också att desto större romerska republiken nu blir, desto mindre inflytande får det italienska folket över senaten. Och man går allt mer mot ett slags oligarkiskt styrande. För varje röst blir liksom mindre värde så större landet blir. Va? Så det här är en jäkligt intressant process i den romerska, vad ska man säga, tillväxten av det här imperiet. Som jag tycker finns så många intressanta liknelser med idag också. Hur länderna liksom organiserar sig i större, som Europeiska unionen till exempel. Desto större vårt utbyte blir med andra länder, desto mindre inflytande får varje medborgare också över sin eget närområde, så att säga. Och den politiska kraft hela tiden minskar. Det är precis den processen vi ser här också. Och även konsekvenserna av en mer globaliserad ekonomi, som jag tycker är en jätteintressant liknelse mellan då och nu. Det är precis samma sak här, va? Man specialiserar sin jordbruk och får vissa konsekvenser då liksom för landsbygdspolitiken. Ja, och det var det jag skulle säga.
Ja, nej, men, och jag tycker att de militära konsekvenserna av de här, och det tycker jag är spännande att förstå, att det har ju stor betydelse. Det har vi märkt när vi tittar på antiken här. Att grekerna har svårt att rekrytera soldater också. Det beror ju på att de här makedonska krigen och Alexander II också har sugit väldigt mycket män, helt enkelt. Och som man då man faktiskt påverkar att man inte helt enkelt får fram så mycket soldater. Och det betyder ju helt enkelt att de här rikerna, statsbildningarna, om ni ska säga civilisationerna, det har stor betydelse att man kan försvara sig. Att man kan föra krig. Det tycker jag är viktigt ur ett militärhistoriskt perspektiv. Det är inte bara liksom någon så här kuriosa. Utan det är ju helt avgörande. Då du är inne på ett kärnproblem i den romerska republikens så småningom då. Som ju kommer också att skapa stora problem efter 146. Och det är vi anledning att återkomma. Men det handlar ju om att man måste ju lösa det här problemet. Om man har kris i jordbruket, man har kris i de här medborgarsoldaterna. För det är ju bara krasst så att de inte klarar sig och blir tvingas flytta till städerna och blir proletariat. Ja, då har man ju inte längre heller den här medborgararmén man kan skriva ut. Och som du säger så sakta så glider det övrigt i att man har mer och mer kontrakt. Och det intressanta också att det är väldigt viktigt för många av de här soldaterna som tar de här kontrakten. Därför de är också ofria. De är inte medborgare. Men genom att de tjänstgör i den romerska armén så kan de bli fria medborgare. Det finns ju ett väldigt kraftfullt incitament att skriva på ett kontrakt och bli soldat i den romerska armén. Så det här är ju verkligen stor militär, stor strukturomvandling i det romerska riket som vi sedan har anledning att återkomma. Men den är alltså redan nu på gång som du är inne på här. Den smyger sig på den romerska. Och just som du säger tycker jag är jättespännande just det här med att ekonomi och det militära här ju hör ihop.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Åter till Grekland och till Kartago, tycker jag. Efter den här lilla utvikningen. Men du har nämnt lite de makedonska krigen.
Ja.
Och det fjärde makedonska kriget som får Rom att också samtidigt som den här konflikten med Kartago
pågår. Det är väl det som ett uppror egentligen, skulle man kunna säga.
Ja, precis. Man ska kalla det man försöker åstadkomma. Det, att man försöker slå sig loss från den romerska överheten egentligen. Det är ju fortfarande en slags klientstat. Man har någon form av självstyre, men ändå Rom som bestämmer hela tiden utrikespolitiken, precis som de var ute i Kartago. Och det försöker man liksom komma loss ifrån. Det fjärde makedonska kriget utmynnar ju egentligen, eller får liksom som en konsekvens, även någonting som kallas för Achaeanska kriget. Och det är ytterligare som en tredje faktor här som pågår precis samtidigt som Kartago håller på att brinna här nu. Va? Och det här tycker jag också är intressant, för det kommer sluta med att Korint, en gammal antik grekisk stad, också kommer att förgöras på samma sätt som Kartago samma år.
146.
Ja, och då här, det här har att göra då med den peloponnesiska halvön. Och då är det så att de här staterna, stadsstaterna som har funnits där, de har sedan en tid tillbaka försökt bilda en egen typ av en allians, som heter den Achaeanska ligan eller förbundet. De är ju relativt svaga i förhållande till Rom här, men de har ändå försökt hävda sig på olika vis, framförallt norrut mot Makedoniens makedonska överhet och sen även mot romersk överhet. Man har problem här med Sparta som hela tiden har egna ambitioner och som hela tiden försöker återta sin gamla status som en stormakt i det här området. Så man för krig mot Sparta egentligen och försöker ena sig med dem. Det här tycker inte Rom om. om man ställer sig på Spartas sida, för man vill inte ha ytterligare en stor maktkonstellation här. Och detta sker alltså direkt efter det fjärde makedonska kriget, så har man liksom etablerat romersk hegemoni över Makedonien. Och nu tittar man lite grann söderöver, okej, hur ska vi försöka få lugn och ro på den akeanska eller peloponnesiska halvön? Så det går som en direkt linje ner här, va? Och här är det återigen så att det är som ett slags uppror egentligen. Man vet att det romerska imperiet eller republiken har klarat av betydligt svårare motståndare än det här lilla upproret som kommer ske i Peloponnesen. Men man beslutar sig ändå för att gå i krig. Och Polybius säger då att det här är liksom krigiska demagoger. Vad ska man säga? Vad heter det
på svenska? Krigsidrare.
Ja, men vad heter såna här makthavare i offentliga, vad kallas de? Jag helt tappar orden.
Byråkrater.
Ja, nej, såna här journalister och sånt som har olika åsikter. Gud, jag har tappat ord, skitsamma. Polybius skiljer detta på de här demagogerna som finns i det här området som propagerar egentligen för att man ska försöka komma loss från den romerska överhögheten. Det här blir ett ganska misslyckat krig, och precis som i Kartago så kommer de bara skicka iväg sin expeditionsflotta dit och slå ner de här upproriga tämligen snabbt. Och ganska snart står man inför Korinths murar samma år, 146 före vår tideräkning, och som man tar över Kartago. Och det är två intressanta episoder nu då som utspelar sig. Först kommer alltså Kartago att brinna. Där Scipio Aemilianus tar sig in och förgör, eller i princip slår ut det kartagiska motståndet. Hasdrubal kommer att tillfångatas, hans fru och barn sägs det förgås i elden runt Kartago. De sista som slåss det är romerska deserterade soldater egentligen i Kartago. Men snart så kommer man besluta sig för att hela den här stan ska bara skövlas med marken. I 6 dagar håller man på att slåss där. 50 000 fångar tas till fånga. Och staden egentligen förstörs.
Men det finns alltså häpnadsväckande siffror här. De är ju jättetveksamma naturligtvis. Man pratar om att det skulle ha dött 250 000 människor. Och att det är 50 000 som överlever som förslavas. Då. Det där kan man ju ta med en nypa salt. Men jag tycker ju återigen det här med de här dimensionerna och antiken. Det är ändå fascinerande.
Ja, precis. Det är svårt att relatera. Det är svårt att förstå.
Det är tiotusentals liksom människor i alla fall, det kan vi konstatera.
Och det måste ju vara en fruktansvärd skövling egentligen av de här områdena. Men ja, vi får lämna det där här. Det
staden sägs då, bränns ju och förstörs i vilket fall som
precis.
Helst.
Polybius påstår att ungefär 50 000 fångar tas, och dessa tas först under den sjätte dagen. Och så att de första 5 dagarna så bara slaktar man alla som kommer i ens närhet egentligen. Så att det tycks vara ganska blodigt. Egentligen samma process pågår i Korinth. Den romerska konsuln här som tar sig in, han kommer också att vara ganska brutal. Och här uppstår en ganska intressant diskussion, en konflikt mellan de olika historieskrivarna. För nu finns det inte bara Polybius. Vi ska säga att Polybius är ju från Korinth faktiskt.
Just det.
Han är född där. Och han har tagits till fånga som gisslan under det tredje makedonska kriget. Av någon orsak. För att stävja några ambitioner som man har haft här nere. Och han återkommer sen till Korinth efter detta. Eller till den grekiska halvön. Men här beslutar man sig för att skövla hela staden Korinth också. Men det eventuellt har detta att göra med kommersiella intressen. Och det här tycker jag är jäkligt intressant. Då, att man helt enkelt bestämmer sig för att skövla staden för att främja en annan stad. Och det är framförallt Delos som utropas som en frihamn. Det vill säga att man har ingen tull där.
Ja, det är att romarna vill ju styra naturligtvis handeln.
Exakt,
om man ska säga närings- och handelsutbytet naturligtvis.
Exakt. Och man främjar också Aten som man är nära. Så fortfarande har en viss form av självstyre. Så väljer man att helt enkelt skövla det här. Det blir ungefär samma konsekvens som i Kartago. Man vill helt enkelt ta bort den ekonomiska maktbasen här. Och bara rensar ut, va. Och sen är det ju det viktigaste här. Att efter de här striderna. Så lämnar man lite grann det här klientstatus, styra utrikespolitiken typ av tänkande på den romerska sidan. Utan det här blir provinser istället.
Just det. Och det tycker jag är viktigt här då, att, ja, att man skapar provinser i de här, en makedonsk provins, en grekisk provins. Och det kanske man ska tydliggöra det där, att vi gör ju en åtskillnad här när vi pratar om Makedonien och de här grekiska satsstaterna. Och det lyssnarna har väl säkert förstått det här, att det är väldigt förvirrat politiskt liksom, landskap. Att det är flera då, vad ska jag säga, pretendenter bland de här grekiska stadsstaterna, alltså i olika tider. Vi har ju nämnt olika, Sparta, Aten och så vidare. Va? Medan Makedonien kan man då se mer som ett, liksom ett kungarik, om man uttrycker sig så. Men här skapas ju, som du säger, provinser, till skillnad då från det italienska fastlandet, som ju liksom är ett kärnområde som inte är en provins. Det är viktigt att komma ihåg, tycker jag. Det kan man upprepa här.
Jag tror att det är den första provinsen vi pratar om, det var väl Sicilien och sen, ja, Sardinien,
ja,
som kom till efter det första puniska kriget.
Your personal info, like addresses, phone numbers and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
År 146 kan man väl då säga att där är ju någon form av slutpunkt. Att där har ju Rom dels sopat undan Kartago som motståndare i väst. Där Medelhavet, eller hur?
Ja.
Och som vi har konstaterat här också, fått kontroll över, får man väl säga, en värdig motståndare i de grekiska stadsstaterna och Makedonien.
Precis, och menar, efter den här tiden så har den romerska republiken i princip kontroll över hela Medelhavet. Och sen spiken i kistan för det här, som också är intressant ur något så kulturhistoriskt perspektiv då, det är att den här kungen i Pergamon,
just
som
det,
ligger på andra sidan av Egeiska havet, det vill säga det som idag är Turkiet. Han väljer att han testamenterar hela sitt rike till Rom. Och det bildas en, och det här blir, det kommer leda till ett mindre krig där också, men så småningom så blir det även en provins där som kommer kallas Asien.
Mm. Det kan jag lägga till. Jag ska bara lägga till att det finns ju ett tempel från Pergamon som finns i Berlin.
I Berlin.
Ja.
Det är lite lustigt.
Ja. Så jag tänkte lägga till, man kan lägga till en sak här. Och den är ju det att det fascinerande är ju att när grekerna sen kommer till Rom, efter att man har blivit besegrad av Rom, och då lever man väl i tron att Rom, naturligtvis, romarna är oerhört sofistikerade. Välorganiserade. Det framgår väl av att de är militärt framgångsrika. Men när grekerna kommer till Rom, för Rom är ju ett kaos. Ett veritabelt kaos. Och då konstaterar ju de, till skillnad från sina grekiska, välorganiserade grekiska städer, så då bara konstaterar de att hur är det möjligt att detta folk som har en sån här huvudstad, som är helt kaotisk, har kunnat besegra oss? Så att på något sätt så är det ju fascinerande att den här mycket starka grekiska kulturen ju ändå då militärt besegras, politiskt besegras av romarna, men inte nödvändigtvis kulturellt. För det är ju uppenbart naturligtvis att romarna är ju under starkt grekisk kulturinflytande.
Mm. Efter den här perioden så kommer ju den grekiska kulturen och den romerska kulturen flyta samman på ett lite nytt sätt, och man importerar en del. Ja, men det är ju bara att Polybios i sig är ju ett intressant exempel på detta, som född i Korint, va, som sen kommer välja att följa. Då skippar ju Amelianus, som sen också får sitt namn Africanus, precis som sin far. Va. Men han representerar lite grann den här sammansmältningen. Men det som är intressant om det här med Pergamonperioden, och det att det blir en provins där, det betyder också att den romerska republiken nu har kontroll över handelsvägen direkt till Asien, och man behöver inte längre de grekiska öarna som en handelsstation däremellan. Vilket gör att inte bara har de grekiska öarna nu fallit in under den romerska republiken. Dess geopolitiska nytta i det här närområdet har också minskat. Och det blir liksom slutet på den grekiska antiken. Och även början på slutet på den hellenistiska perioden som Alexander den store satt igång. Va? Och de här stormaktsdrömmarna som har funnits i de här. Så här har vi liksom slutet på den här processen som vi började med egentligen. Den antikgrekisk krigföring, Peloponnesiska kriget, Alexanders fälttåg. Allt det här har kommit nu till sin slutpunkt i och med att Korint faller och förstörs. Och de här områdena omvandlas till romerska provinser.
Och då kan vi väl släppa att vi tänker ju återkomma naturligtvis till den romerska republikens kris, till
kejsartiden
och konflikterna. Vi har ju bland annat i pipen kan vi väl släppa ett avsnitt så småningom här om Teutoburgskogen där ju romarna också konfronteras med en ny faktor här, nämligen de här germanska stammarna norr om sina gränser i norr då. Men jag är ganska nöjd nu.
Ja, jag känner mig också nöjd. Jag tycker
är vi klara med puniska krigen för tillfället?
Precis.
I alla fall.
Och slutet på Greklands, vad ska man säga, den antika Grekland, början på det romerska imperiet, får man säga, slutet på den romerska republiken och början på en annan historia. Och så att nu är mycket spännande framför oss. Men vi säger med det, tack ska vi ha, tror jag.
Tack ska vi ha, tror jag.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.